läsning. Vad ska jag läsa i vår? Böcker på tema lidande och lidelse. Och jag heter Nina Frid, är bibliotekarie. Och jag sitter här med författare Augustin Erba.
Hej.
Välkommen. Tack. Lidande och lidelse, visst är det att det är väl våren i ett nötskal?
Det är våren i ett nötskal. Allt kan hända, allt positivt kan hända, men det är också en tid för elände och för uppgörelser och sammanbrott.
Och utbrott.
Och utbrott, ja.
Vi pratade just om det här vulkanutbrottet precis innan vi började här.
Ja, alltså jag kanske tjuvstartar lite grann här. Ja.
Är det på tema vulkaner eller på tema Island?
Det är tema... Det här är faktiskt en fantastisk god vän till mig som har skrivit. Som heter Blixthalka. Erik Helmersson har skrivit den. Och den handlar om två stycken... ett kärlekspar. Där man kan säga att han är kär i henne, men hon... vet inte om detta. Så de reser iväg till Island och åker runt Island på en sån här liten roadtrip runt hela Island och tittar på vulkaner och smältande glaciärer och sådana saker. Och under hela den här resan så ligger ju hans obesvarade kärlek och olika signaler till henne ligger ju där och puttrar, hans stora lidelse för henne då. Medan hon är upptagen av att smsa till någon kille i Stockholm och sådär. Och jag tycker att den här romanen är ju verkligen dubbelt aktuell nu, just eftersom det inte bara handlar om lidande och lidelse, utan dessutom utspelar den sig på Island. Och det är ju verkligen fascinerande vilken plats, jag menar, islänningarna har ju haft en ganska tillbaka dragen plats i Norden och i norra Europa, men plötsligt så är ju Island verkligen det kanske intressantaste stället just nu i Europa. Mm. Och det påverkar oss, det här molnet av lidelse från Island, det sprider sig över hela Europa.
Men det är lite symboliskt också väl för den här passionen då som inte fick utlopp. Att de rör sig på Island och man vet att de här vulkanerna kan få ett utbrott när som helst, men att det liksom, man väntar på att någonting ska explodera, eller?
Ja, och sen så tycker jag också att det är fascinerande att i Island så förenas ju de här, alltså det är ju verkligen våren i ett nötskal, för det är den här brinnande lavan som döljs och döljs under liksom den kalla isen som liksom håller oss, ungefär som att när vi går omkring på vintern och vi alla går omkring i så här tjocka täckjackor och alla är fula och vita och bleka och trötta och glamiga, och så kommer våren och plötsligt så tar vi av oss den här isen och de här skyddande höljena och plötsligt så är vi sårbara människor, och för vissa så är det då rena vulkanutbrottet då. Så det rekommenderas varmt. Blixthalka kom för 2 år sedan.
Island är faktiskt den enda platsen som jag har haft en sån här naturupplevelse på riktigt. Alltså enda gången som jag förstått vad som menas med att man får en sån här känsla för naturen. Och det var nästan som att hamna i en roman, en sån här science fiction roman. För att allting var som ett landskap där allting på något sätt hade dött, och det enda som kom var lite rök från marken. Så nästan som man föreställer sig att gå på månen. Det var på riktigt liksom. Det fanns. Det är väldigt, väldigt speciellt också. Lidelse och lidande. Jag har nog ingenting om Island, tror jag inte. Nej, det har jag inte. Men däremot så har jag någonting som handlar om resor. En klassiker som är väldigt aktuell just nu. Lolita, Nabokovs Lolita. Och den är ju, alltså just nu så är den ju också väldigt, väldigt aktuell för att Sara Stridsberg har skrivit en bok om Lolita, eller Lolita-flickan, som heter Darling River. Och den var naturligtvis utlånad, så den ligger inte på det här bordet, för den är alldeles ny. Men det finns, alltså jag kom på en annan bok som jag också läst, som är lite grann på samma tema. Alltså Lolita handlar ju om en man som då känner en stark passion för en väldigt ung flicka. Och när hennes mamma dör då, så börjar de resa runt tillsammans i hans bil. Och där är det är mycket liksom styrt av honom, och hon är den här lilla flickan som varken är barn eller kvinna. Och så kom det en bok för bara något år sedan.
Förlåt, får jag ställa en fråga? Är det den killen är 40 och flickan är 12 år?
Ja, precis. Lolita. Och Lolita har ju dessutom blivit ett... Alltså det, namnet Lolita har ju nästan blivit synonymt med just en flicka 12 år som äldre män då attraheras av. Så att jag läste någonstans att namnet Lolita har nästan försvunnit. Det finns ingen som döper sina barn längre till Lolita efter Nabokovs roman Lolita. Det var ju ett helt vanligt flicknamn tidigare.
Ja, men att det är nu så grovt
barn, ja, men visst, ja, men det är nu så synonymt med liksom Lolita, Nabokovs Lolita, att det går inte att döpa sin dotter till Lolita längre.
Jag har faktiskt reagerat på det. Ja. Och jag tror att det har med pornografi, med porrfilmer att göra.
Mm.
Överallt det användes så pass mycket så att man fick en negativ klang i det.
Mm. Och namnet har fått liksom, har blivit synonymt med den här 12-åriga flickan.
Det är kvinna som lockar män ungefär. Fast det är män som blir attraherade av en. Fast det är kvinnor.
Manslukerska
kvinnor. 12-åriga barn. Det är klassiskt också att det är ju flicknamnet som försvinner. Mm. Det är namnet som straffas ut istället för
kanske
männen.
Fortfarande. Vad heter han? Ja. Han heter
Hubert. Ja, Humbert.
Jag vet inte om han fortfarande kan heta det, men jag tror det. Ja. Jag tror visst inte att det är lika samma liksom.
Det var inte vanligt.
Det är ingen association till det namnet.
Nej, det
får
man inte på samma sätt som till Lolita.
Men namnet har ersatts mer med namnet Lili istället.
Ja, det kanske så.
Jag fick en massa frågor vilket namn ska du namnge den här flickan med. Mm-hmm. Jag fick välja det namnet.
Lili,
ja.
Mm. Men i alla fall, på samma tema. Ja. Så Sara Villius kom ut med en liten bok för några år sedan som heter Sex. Och den blev inte så uppmärksammad, men den handlar alltså om en 11-årig flicka som heter Myra som ger sig ut på en resa med en äldre man. Utan att någon annan får veta det. Så hon låtsas att hon är på någon sån här ungdomsläger. Så att hennes, ungefär som barnens ö. Liksom, hennes mamma får tro att hon är på någonting helt accepterat. Men istället då så är hon själv som tar initiativet till att vilja resa på den här resan med den här mannen. Och här är det liksom hennes historia. Det är liksom hon som är huvudperson och hon som vill fara iväg och bli vuxen. Lite för tidigt. Eller undrar man sen. Alltså det intressanta är när man läser den här boken då, så finns det vissa, alltså det går att läsa den som en sån historia som handlar verkligen om Lolita-historien igen. Men man kan också läsa det som att det handlar om en väldigt uttråkad kvinna, medelålders kvinna i ett trasigt äktenskap som använder den här fantasin som ett sätt att fly. Alltså att resan till Frankrike med den här äldre herren när man själv är väldigt, väldigt ung och har alla möjligheter att öppna liksom egentligen. En vuxen kvinnas fantasi, alltså inte en vuxen mans fantasi då, utan en vuxen kvinnas fantasi. Jag tycker den är väldigt speciell, alltså väldigt rolig också att det liksom bygger på den här myten, fast den uppmärksammades inte alls.
Jag läste den när den kom, men jag minns inte så mycket av
den. Det kanske fanns skäl att vi inte uppmärksammades.
Nej men alltså jag kommer ihåg att den fick, jag tror, blev den inte nominerad till något?
Blev den verkligen? Nej.
Men där finns spegelvänt också.
Ja.
Äldre kvinna med yngre vän.
Är det?
Semestrarna.
Ja, du menar så, åka på semester för att träffa yngre män.
Jo, men jag kommer ihåg, den här innehöll en hel del såna här partier ifrån olika chattforum.
Ja, det gör det. Det är ju lite grann i den här medelålders kvinnans liv då. Att hon försöker fly från sitt trassliga äktenskap genom nätdating och fantasier.
Just det.
Och då är frågan om inte historien om den här 11-åriga Myra och den här äldre mannen, är det en av hennes fantasier också?
Ja, just det. Jag fick alldeles dyrsel på det, kommer jag ihåg. Sen så tycker jag, sen är det ju så att jag kanske är jättekonservativ, men jag tycker att det är lite svårt när det dyker upp bitar, så ni ser hur det ser ut här. Det ser ut som det var ut från internet på något sätt. Och jag har lite svårt att se det på en boksida. Jag tycker att det ser konstigt ut. Men det är kanske bara jag som...
Det kanske är dagens brevroman. Om man tidigare hade så här brevromaner när man gav ut. Man har fiktiva brev till varandra. Så kanske man inte skriver brev så ofta idag, men däremot så är det väldigt ofta man chattar, så det kanske är en ny form av brev.
Jo, fast jag tycker att det är ett fascinerande problem, för när man skriver till exempel telefonsamtal eller dialog, då är det väldigt, tycker jag att det är intressant hur, om jag skulle skriva som folk pratar, då är det ju helt oläsligt. För människor pratar med halva meningar och människor avslutar inte sina tankespår och så vidare. Så då vad man gör är att man skriver... En del av skrivkonsten och dialogkonsten är att skriva på ett sånt sätt så att man skapar illusionen av ett samtal. Mm. Illusionen av att två människor kommunicerar eller misslyckas med att kommunicera. Mm. Men problemet med att skriva sådana här bitar från internet, alltså chattforum och sådana saker, det är ju att det är ju redan skrivet på internet och det finns redan på internet. Så det blir liksom, jag känner som att det saknas en illusion. Det blir liksom inte någon konstnärlig bearbetning, utan det blir mer en imitation. Nej,
det blir bara så att komma och kopiera in.
Ja, precis. Alltså, och det är hemskt att säga så. För att man får göra vad man vill i romaner.
Man kan se det så. Jag tänkte mig hur du tänker om att man inte tycker det är så jätteintressant. eftersom så där står det ju redan.
Ja, men precis. Alltså, på något sätt, så här, alltså, det fascinerande är ju att när vi ser en roman som, där det står så här, baserad på en sann historia, då tycker vi så spännande. Men om man skulle istället skriva så här, det här är inklippt från internet.
Ser det som en övergångstid mellan böcker och alla har inte internet som vi talar till oss.
Jag tror att det är ganska vanligt i ungdomsromaner just faktiskt, att man klipper in, alltså att man både har delar som från internet och också sms-samtal och sådär. Att i väldigt många ungdomsböcker så har man tagit in det som ett nytt grepp, helt enkelt för att det är en så stor del av ungdomars vardag, tror jag.
Ja, just det.
Det kan locka ovana läsare. Det kan vara en hjälp in i en bok.
Just det.
Eller man känner igen sin vardag. Alltså det är så här, det är bara
det läser som man... Boken och sen, nej, jag måste titta på hela stycket.
Ja. Ja. Här den i alla fall. Jag lägger de här böckerna fram
så att den
kan låna sen som är intresserad.
Det är bara att ta.
Ja, ska vi nästa är faktiskt en av mina favoriter. Och för alla er då som moderna människor har bråttom och ont om tid, så är det här en kort föredömligt kort bok. Alessandro Baricco, Silke heter den. Och det här är ju, den här romanen tycker jag är helt fantastisk. Som ni ser, trots att den är så liten, så är den ännu mindre, ännu mindre text. Det här är ju så, det här är en sån kondenserad och fruktansvärt romantisk kärlekshistoria. För vad den handlar om är att det är en fransk köpman som odlar silkesmaskar. För att han producerar silke. Och han köper sina silkesmaskar i Mellanöstern. Köper sina silkesmaskar i Mellanöstern. Men så får han höra att det finns ännu bättre silkesmaskar i Japan. Så då får han hela vägen till Japan. Och där i Japan så träffar han en väldigt ung flicka. Och han känner, om jag inte minns fel, de pratar inte ens med varandra. Men han blir oerhört attraherad av henne och kan inte tänka på någonting annat. Och sen återvänder han hem till Frankrike och till sin tråkiga gamla fru. Så börjar så småningom då det komma en form av kärleksbrev på japanska skrivtecken. Och han gör ett sånt, han försöker läsa de här och förstå dem. Och han får de här breven år efter år efter år. Och jag ska inte avslöja hela historien, men på sätt och vis kan man säga att han hittar kärleken, men så visar det sig att det är nog inte riktigt som han tror. Så det här är en bok som inte bara är, den är skriven som poesi, för den är så kort och kondenserad, och sen är det ändå så att den har en sån här överraskning eller en twist, som man säger, trots att det är en sån stillsam berättelse. Så att utspelar sig på 1800-talet, så att för er som gillar kostymfilm eller dramer som utspelar sig på den tiden, så är det, alltså den är, jag tycker att den är fantastisk.
Jag tänkte att jag skulle läsa, men har inte blivit av. Men alltså, betyder det att, som du säger, att han blir förälskad i henne, men de pratar inte med varandra? De pratar inte ens samma språk då?
Nej.
Och så de här breven som han egentligen då inte kan förstå, inte kan tolka, är hon som någon slags idealbild för kärleken, så blir nästan liksom någon fördel om man egentligen inte kan prata med. Eller?
Ja, det kan man verkligen säga. Men, och den har verkligen en alltså, det är ju sällan, tycker jag, som man läser böcker där författaren verkligen vågar ta ett steg tillbaka och låta läsaren upptäcka och bli överraskad och också följa med på den här vägen. Man kan ju också, alltså, när man läser hans version av det här, av sitt liv, så känner man ju verkligen att det finns en del av en som tycker såhär, åh, men ska han inte flytta till Japan, och den här unga kvinnan, hon verkar ju se honom för den hon är, och hur det är, den tråkiga vardagen och flykten och allt det där. Men så visar det sig, kan jag ju säga, att allt är inte vad man tror, och det finns, och så blir kärleken liksom ännu större. I den här berättelsen än vad man som läsare förväntar sig. Så jag vill verkligen rekommendera så varmt.
Härligt. Ska vi ta något helt motsats då till romantiskt lidande, så skulle det väl i så fall vara Strindberg. Här har vi ett klassiker. August Strindberg giftas. Det kanske man kan säga då när man har fått den här idealiserade kärleken på väldigt nära håll. Nämligen små äktenskapshistorier. Och hur det är att att leva tillsammans och att få det gå ihop och få kärleken att blomstra och att bli sedd och se varandra för vad man är och vad man ska unna varandra och att se till att den här fina kärlekshistorien inte slutar i en maktkamp. Kan man väl säga då.
Jag kommer inte ihåg,
jag har så länge läst den. Det är ju olika historier, men det bygger ju mycket på hans äktenskap, August Strindbergs äktenskap med Siri från Essen. Så då började som en oerhört romantisk historia, stark kärlek, väldigt mycket passion. Och som sen så småningom då blir fylld av elaka kommentarer, missunnsamhet, maktkamp, strid om barnen.
Men är inte det, alltså hela kärleks, alltså förälskelseproblematiken i ett nötskal? Mm. Därför att jag läste någonstans att så vitt jag förstår så är det så att förälskelse, det är nästan ett kliniskt tillstånd. Mm. Då man lever i total förnekelse, man ser ingenting av vem man är förälskad i. Alltså de dåliga sidorna ser man lite dugg av, man ser bara de goda sidorna, framförallt så försöker man bara leva på ett sätt. Så att, man inte ska behöva konfronteras med verkligheten. Och sen blir ju då problemet att när man då måste upptäcka att det här faktiskt är en verklig person med goda och dåliga sidor, så blir det ju väldigt komplicerat. Och det är väl därför den här dramaturgin då, att man, den förälskelse som är det bästa, så lätt blir i själva verket det sämst, eftersom det bygger på att man har levt i ett rus och en illusion.
Så man börjar med att läsa Silke, så kan man fortsätta med att läsa Gifta sig. Så har man hela historien.
Ja, men du hade Strindberg också. Alltså, jag hade faktiskt också en Strindberg här.
Det
är första gången som vi är ute här i början och åker runt och pratar om böcker. Det är första gången som vi har samma författare.
Ja, det var ett bra val av författare.
Jo, för jag valde Strindberg här lidande skälet utan av lidelse skälet. Mm, mm. För att det här är ju då det här rummet och jag tycker att man kan läsa den igen med viss regelbundenhet. Jag tror att de allra bästa böckerna, de skrivs utifrån att någon känner någonting fruktansvärt starkt. Och det går inte att stoppa, utan man måste bara få det ur sig. Och när, så vitt jag vet, jag är ju inte Strindbergs expert, men så vitt jag vet så var det så att när Strindberg skrev den här, då var han topptunnel rasande på sin omgivning och på hycklandet och på kotterierna och på nepotismen och på hur alla höll varandra om ryggen. Och det här var han, ung och begåvad och framgångsrik, och han fick inte de chanser han tyckte att han förtjänade för hela etablissemanget var mot honom. Och då satt han sig ner och hämnades på det sätt som han kunde och kunde bäst, nämligen att han skrev en oerhört rolig och satirisk sågning av sin samtid och sina kollegor. Det är fortfarande roligt att läsa, och det fascinerande är att trots att det ändå har gått 150 år eller vad det nu är sedan den här skrevs, så är det ju, det har ju inte hänt mycket i kulturlivet sen dess. Det räcker ju bara att titta på, alltså, bara hur...
Läsa Maja Lundgren.
Ja, Maja Lundgren till exempel. Eller bara titta på tittar man på dagens Strindberg, nu kommer ju folk döda mig om jag säger så här, men dagens Strindberg är väl ändå kanske Jan Guillou. På något sätt, kanske inte litterärt, men liksom ambitionsmässigt. Alltså man vill förändra samhället, man vill förändra samhället genom sin litteratur. Han skriver på ett sånt sätt som han tror att folk kommer kunna ta till sig. Han har inte blivit galen och försökt göra guld, men det kanske beror på att han lyckades tälja guld på sina deckare istället.
Precis, hela.
Och någonstans är det så att även när Jan Guillou skrev Ondskan, så var det ju lite grann med samma ambition som Strindberg skrev i det där rummet, att han hade ett system eller en omgivning som han hatade så genuint, grundläggande, att han ville förinta det och förstöra det. Och det tycker jag är en väldigt god anledning att skriva romanen, att han vill förstöra någonting. Det får inte vara så här. Så att Röda rummet, för den som har glömt bort den, rekommenderas varmt.
Mm. Vad spännande, alltså Maja Lundgren igen, hon har ju lite grann jämfört sig själv med Strindberg. Alltså apropå när hon skrev den här Myggor och tigrar, som då hon också gick till storms mot kulturetablissemanget. Och fick då väldigt mycket kritik. För att om nu en man skriver de bästa böckerna när han är arg, så kan man ju säga att kvinna kanske inte riktigt förväntas vara arg på samma sätt. Alltså att mottagandet för en kvinna som är arg, tror jag, skiljer sig från mottagandet till en man som är arg.
Ja, det är klart.
Ja.
Och så är det hela tiden. Uh-huh.
Så att jag menar, om nu August Strindberg liksom skriver den bästa böckerna av arg, så Maja Lundgren då, tyckte man att när hon har skrivit den här boken utifrån stor ilska, så blev hon ju i princip sjukförklarad. Men syftet är ju egentligen detsamma, att genomskåda ett samhälle och ett kulturetablissemang som förtrycker. Och där man inte får liksom ta den plats som man själv då tycker att man borde få eller förtjänar, eller att man inte sett så som man borde vara. Och det är spännande tycker jag. Att hon, vad jag vet så försöker hon inte heller göra guld, men annars finns det ganska många likheter. Ja, vad kul. Vad roligt att vi hade stängt där båda två. Ska vi ta, vi kan fortsätta på kulturetablissemanget, för det här var ju faktiskt...
Har ni valt olika högar?
Ja, vi vet inte om varandras val, så vi är lika överraskade.
Spännande.
Ja. Jo, kulturetablissemanget som då, på tal om Maja Lundgren när hon skrev om Aftonbladet, så här var ju faktiskt en man som jobbade på Aftonbladets kulturredaktion, Anders Paulrud, som inte lever längre. Och han skrev, alltså jag har med två böcker av honom, jag tycker väldigt mycket om hans författarskap nämligen. Och det här Kärleken till Sofia Karlsson heter den ena. Och det är ju verkligen en bok om lidande och lidelse. Alltså dels lidelse för att det handlar om en otroligt stark förälskelse i den här Sofia Karlsson då, Midsommarkransens drottning som man kallar henne. Han är alltså otroligt passionerat förälskad i den här kvinnan. Men det som händer, han är alltså väldigt betydligt äldre än vad hon är väldigt ung. Och det som händer är att han får en hjärntumör och blir väldigt, väldigt sjuk. Och när han insjuknar och plötsligt då blir på något sätt, från att ha varit den här stora intellektuella föreläsarmannen som den här unga kvinnan då kunde lära sig väldigt mycket av och dessutom bli sedd av, så blir han plötsligt en ganska gammal sjukling. Och hur deras historia då förändras i och med det. Alltså hon lämnar honom helt enkelt. Ja, han blir ensam och han är sjuk. Han har en djup livskris, hjärntumör, tror att han ska dö. Och sen så, som ett mirakel då, så blir han räddad. Operationen lyckas. Och när operationen lyckas och han förstår att han har fått en chans till, att han verkligen har ett liv till kan man säga då, så börjar han på en stor sån här pilgrimsfärd, alltså vandrar helt enkelt för att börja om på nytt. Och då tycker man då att åh, vad fint, det är liksom ett lyckligt slut. Och sen bara några år efteråt så kommer den här, hans allra sista roman.
Den fick jättefina recensioner, så
ja, Fjärilen i min hjärna. Det som hände då när han hade börjat få sitt nya liv, det var att cancern kommer på nytt, och den här gången i lungorna. Så det här är hans dödsbok, alltså den här är skriven från sjukbädden när han vet att han inte längre kommer att överleva. Och att han alltså säger farväl. Han säger farväl till livet, till alla sina vänner, sina kvinnor, sina barn.
Var den recenserad i tidningen förra året?
Ja, tror jag, i två år sedan. Jättefin, tror jag.
Ja, säkert
två år sedan.
Jättefin.
Och det som är så vackert tycker jag med den här boken, det är att den är absolut inte, alltså det finns ingen bitterhet. Den här mannen är relativt ung och han ska dö, men ändå så är det en sån kärlek till livet. Alltså det är en sån kärlek till att vandra liksom i typiskt då kulturmänniskor och vandra i Paris första gången när han är väldigt ung, och han har börjat liksom förstå att han vill skriva och att han vill uttrycka sig och att han är på väg att bli man, och en beskrivning av den första förälskelsen. Och
det låter som att han har allting i ett nötskal.
Det är som att han faktiskt,
utan motstånd.
Jag skulle nog säga att det här är en bok som jag har läst av en man som faktiskt dör lycklig. Alltså han är så oerhört lycklig. Och här var han så oerhört olycklig. Så att det är liksom...
Men det är för att, men vad tror du det beror på? För att tittar på han har ju fått, eller han har ju fått sin första chans. Mm. Och så får han sin andra chans.
Jag tror kanske
att man har sett, insett vidden av livet.
Ja, kanske det. Att han har kommit en ny sikt. Och sen på något sätt tror jag också att han har fått tillräckligt med tid att säga farväl. Kanske det också. Att liksom allting har fått ett avslut på något sätt. Ett väldigt vackert avslut. Och det som också är väldigt vackert, och det har han ju, det måste man ju säga, att där har han ju faktiskt bara tur. Det är ju verkligen ingenting han förtjänar. Måste jag ändå få sagt. Att den här kvinnan då, sin fru, som han då var gift med och har barn med och levt med väldigt länge, och som han då drastiskt lämnar när han träffar den här unga, vackra Sofia Karlsson, drottning av Midsommarkransen, så överger han sin fru. Och han säger till och med att han inte längre ser henne ens. Hon säger så här, men jag är väl ändå en människa, säger hon. För att hon tycker att han behandlar henne så illa. Och så säger han att nej, han kunde, just i det ögonblicket kunde han inte ens se henne som en människa. Alltså hon var ingenting för honom. För det var bara Sofia Karlsson. Och trots det alltså, vem är det som tar hand om honom när han håller på att dö? Vem är det som sitter varje dag vid hans sida och pratar och låter honom berätta sitt liv? Jo, det är den här frun som han lämnade i den boken. Och jag tycker det är så rörande. Att,
ja.
Ja,
det är jättefin koppling.
Ja, och så känner jag liksom att ja, vissa, liksom, vissa har faktiskt mer lycka än vad de förtjänar. Det var ungefär vad jag kände när jag läste det. Ja, men han är ju det. Alltså han, ja, jag blev också lycklig av att läsa den här boken. Och det är inte så att jag kände liksom att jag inte undrade honom det här eller någonting. Men så jag tyckte det var en jättevacker bok och det var en jättevacker bild av kärleken också. Att vad man än på något sätt utsätts för så finns det liksom en möjlighet att fortsätta älska. Jag tyckte det var...
Men nu var det ett tag sedan jag läste den. För allt det, men vad, alltså jag tyckte också det var en enorm sorg att läsa den boken.
Så att jag, en glad sorg samtidigt.
Ja, jag tyckte det var väldigt, att det var sorgligt. Att det var en liksom...
Ledsamt
farväl. Det fanns en enorm...
Menar du att du kopplade till någonting mycket negativt?
Nej, absolut inte mycket det här. Nej, men jag tycker, så här skulle jag vilja säga om den här boken också, bara till tillägg. Jag tycker det är en otrolig bedrift, eftersom han är ju faktiskt dödssjuk, han dör ju faktiskt. Att vilket dokument det här är. Alltså det visar ju alltså någon sorts storhet i hans person. Att orka skriva när han är så, om sin sjukhusvistelse, om den där ciggen han går ut och tar.
Det är uppenbarligen ingen ord.
Nej, men så
här.
Han har mycket smärta.
Jo då, han är ju under behandling. Han är ju strålbehandlad, han tappar hår. Så att jag tycker det är en bedrift. Precis, det är en bedrift.
Men frågan är, hade vi tyckt att den var lika bra om vi inte visste under vilka förutsättningar han skrev den?
Det är intressant.
Nej, det är inte
säkert. Det upplever sig jättemycket.
Ja, för att jag tycker, jag läste den här Fjärren i glaskupan. Jag vet inte, den har gått som film också.
Han som bara kunde prata med en ögonlock.
Ja, precis. Ja. Alltså, det är den här extremt framgångsrika redaktören för Franska Vogue, tror jag det är. Liksom får en hjärnblödning. Och sen så vaknar han upp och kan inte röra någonting utom ena ögonlocket. Och så skriver han en hel bok som handlar om det. Och alla säger att den här boken är så fantastisk, och jag läste den och kände inte att den var fantastisk, jag kände mer så här att till och med att den var lite banal, alltså att det var mycket självklarheter, och då tänkte jag så här, ja, fast om man säger att man tar en så här riktig kliché som att livet är allting och livet är ingenting, om man bara tar en sån kliché, och så tänker man att det är skrivet av en 14-årig kille som har druckit sin första öl och sätter sig framför datorn. Då tänker man så, okej, det är en text. Och så har man liksom en fransk liksom duktig skribent, författare som med kraften av sina ögon, liksom enda ögonlocket, skriver den här meningen. Tänker man så, men den här meningen, den sammanfattar ju ändå allting. Och det är så oerhört fascinerande kring hur mycket som ligger i vad och hur befriar man sig från det?
Men det kanske man inte behöver.
Jo, fast jag tycker att jag har det. Och det här är ju liksom olika sätt att tolka litteratur. Jag vet ju till exempel att tidigare när jag läste Dostojevskij för många år sedan, så kände jag att jag var en dålig läsare. Därför att varje gång som Dostojevskij gavs ut, och han har ju sin ramhistoria ofta, så ger han sig ut på de här långa och ändra utläggen, de här sidohistorierna, och de fortsätter, och man tänker såhär, ska det handla, i 50 sidor ska det handla om den här Ivan nu istället för den här historien. Jag vill ju veta hur går ursprungshistorien. Och de här romanerna drar ut på liksom 1000-2000 sidor. Och sen så när jag läste om Dostojevskijs liv och fick reda på att vad som hände var att han fick betalt per serie. Så att om han skrev, de köpte Idioten till exempel. Då köpte de serien Idioten, och så fick jag betalt varje vecka som han skrev kapitel Idioten. Så det var klart som 17 att stackars fattig Dostojevskij behövde sidointriger som pågick under några veckor för att tjäna pengar. Och då kan jag känna såhär, aha, det är ett sätt för mig att må bättre när jag läser Dostojevskij. För att jag kan liksom se, jag kan hoppa över de bitarna utan att bekymra mig. Eller som de tre musketörerna till exempel, som i sin original, i franska originalet är ju den enormt lång. Och så visar det sig att Dumas, han uppdrog åt någon slags notarie att skriva ner den franska historien under de här 20-30 åren. Mm. Och sen så skrev han några actionavsnitt som han stoppade in mitt emellan de här bitarna. Och det är det som är romaner, därför det finns långa partier som handlar om fransk politik som inte alls var en litterär stunds, medan de här duellerna och allt det där, det var ju det som Alexandre Dumas själv skrev.
Ja, men handlar det också om vad som är en författare? Att hur långt får man liksom som författare gå i att stjäla? Det kanske lite grann på det här med chatten också på internet.
Ja.
Hur mycket får man klistra in? Ja, hur mycket får man klistra in i en text och fortfarande säga vad man har skrivit den? Det är inte någon sån här ung också författare nu, ganska nyligen, och bara 17 år tror jag.
Just det, Tyskland, tror jag.
Som skrev en sån succéroman för ungdomar. Och sen så visade det sig sen så småningom att hon hade kopierat in väldigt mycket från en ganska populär blogg som låg ute på nätet. Och hon förstod ingenting när folk började liksom anklaga henne för plagiat och säga att det är inte du som har skrivit det här, då är liksom, hälften är ju stulet. Och hon sa, ja men det är ju inte... Och hon tyckte då att vara författare, det var ju inte att skriva varje ord själv, utan det som var författarens uppgift, det var att sätta samman det på ett nytt genialiskt sätt.
Ja.
Att det var liksom det som hon menade var liksom författarens uppgift. Att vem som från början hade skrivit orden, som till exempel notarien då, som du säger, har skrivit egentligen de flesta sidorna i De tre musketörerna, att han uppenbarligen uppfattade sig som författare för att han hade ändå kunnat använda det här materialet i en sammanhållande roman. Och det tycker jag är jätteintressant. Var går gränsen liksom för författaren?
Vem gör musiken om samma problem?
Ja, just det. Hur många
toner och takter ska vi
skälla? Och det tycker jag kommer igen faktiskt i den bok som du talade om först här, Lolita. För att när Sara Stridsberg då skriver Darling River så tar ju hon en befintlig romanperson och spelar vidare på. Det är ju lite grann som inte vet jag, som en hiphopare till exempel, som sampar en bit i musiken. Eller som ett coverband nästan. Är Sara Stridsberg liksom litteraturens coverband? Och varför skulle man inte kunna göra det? Men det kan ju vara lika bra som något annat. Men det blir ju ändå någonting fascinerande när med vårt liksom krav på att jag vet inte hur många gånger
krav på geniet kanske.
Ja, men alltså,
jag ska vara någon från första början.
Ja, alltså jag tycker till exempel att när man lyssnar på musik och folk berättar om olika låtskrivare så säger jag så här, ja men hon skriver minst en sån här låtar själv. Mm. Som det skulle ha ett egen värde. Det är väl inte det som är, för att det är finare på något sätt.
Och
det är
Men
är det ju
återanvändningens
tid? Ja.
Ska
vi inte tycka det
är fantastiskt
att återanvända historierna? Ska vi recycla
dem? Ja, precis. Här finns det åtminstone två varianter på det här temat. Lyckas ha i högen här, den allvarsamma leken och för Lydia. Den allvarsamma leken, Hjalmar Söderbergs klassiker. Som är nog, skulle jag säga, den bästa kärleksroman jag läst. Jo, det är det. Det måste jag ändå säga. Jag har nog läst den säkert 10 gånger och den håller fortfarande. Det måste göra det till en av de bästa.
Jag har
inte läst den.
Har
du inte
läst den? Nej, jag har inte läst
den. Oj.
Skulle jag säga så?
Vet du, den här läste jag första gången när jag var 14 år. Och det är nog faktiskt min största läsupplevelse någonsin. Och det kan ha att göra med att jag var 14 år. När man är 14 år så är det mesta väldigt mycket större. Alltså just nu när
det handlar om känslor.
Det handlar om Arvid och Lydia. När de är väldigt, väldigt unga så träffas de på sitt sommarställe. Har en ganska oskyldig förälskelse, för allting är ju väldigt, väldigt förbjudet. Och Arvid är inte beredd att gifta sig, för de är väldigt unga och Arvid har fortfarande inte fått ett jobb. Han kan inte försörja någon och så han kan egentligen inte, han kan inte fria, känner han själv. Han kan liksom inte ta det steget. Men, och Lydia säger att hon vill vänta på honom. Och han säger att han inte vill att hon ska vänta, för han kan inte tänka sig något mer förfärligt än att veta att det finns någon som väntar på honom. Utan han vill kunna vara fri när han då ska skapa sitt liv. Så de skiljs åt och han tänker bara på henne hela tiden. Men han kan inte förmå sig att kontakta henne, för han tycker att han redan har svikit henne och han har dessutom fortfarande inte möjlighet att försörja henne. Och hon känner sig ännu mer sviken och tror inte att den här kärleken liksom, som han har gett uttryck för, var på riktigt. Och när det är en betydligt äldre man som är då vän till hennes pappa friar, så tackar hon ja. Och så flyttar hon ut på landet till hans gård och de får en dotter tillsammans. Och hon är fruktansvärt olycklig. Och sen av en slump så träffas de i Stockholm på teatern. Han hamnar bredvid henne eller strax framför henne på teatern. Och när pjäsen är slut så går hon fram till honom och så frågar hon att, är du lycklig? Och då inser han att det är han ju inte. Han har också gift sig för övrigt. Han har träffat en, eller ja, han har också två barn. Men då vid den här frågan så förstår de ju att båda två har egentligen valt fel. Alltså det var den här kärleken som var den stora kärleken. Och så har de båda två skilts åt. Och nu så återupptar de det här förhållandet. Men det är ju verkligen en förbjuden kärlekshistoria. Så den måste ske i smyg. Och jag ska inte berätta hur den slutar och så. Men hur de... Den här skrevs, jag tror att det är 1901 den kom ut.
Ja, det låter som apropå likheter, det låter som Törnfågeln ungefär.
Ja, fast...
Lite bättre skriven kanske.
Han är otrolig, han är den bästa stilist.
Ja.
Han är
ett, alltså, det är det jag tycker, den här boken är helt otrolig. Och det som jag tycker är mest märkvärdigt, om man ska säga så, den här, det är att den är ju så skriven av en man. Och den här bygger på en sann historia, på tal om att det bygger på en sann historia. Så är det faktiskt så att alltså, Hjalmar Söderberg hade inte någon ungdomsförälskelse som han träffade igen. Men däremot så var han olyckligt gift. Och en kvinna då, som den här lydiga stille personen bygger på, skrev ett brev till honom efter Martin Birks ungdom. Där hon gav honom så väldigt mycket beröm för den boken. Och så började de brevväxla. Och den här själva passionshistorien då, den här sanna liksom, kärleken som inte får finnas, den är sann. Men det som är, jag tycker är så otroligt fascinerande, som han har fått kritik för, liksom att det här är mannens historia. Och det är ju, det är mannen som är jag-personen. Och Lydia Stille är ju kvinnan. Men jag tycker att man förstår Lydia Stille. Alltså jag tycker att Lydia Stille, hon blir verkligen en kvinna som man fattar. Hon är fast liksom i konventionerna. Men hon är fast i det här liksom, som förväntas av henne. Och vad hon får göra och inte får göra. Och sen så får ju Lydia Stille sin egen historia berättad då. 1974. Nej, 73. När Gun-Britt Sundström då bygger på den allvarsamma leken av Hjalmar Söderberg och skriver en bok som heter För Lydia. Och då är det Lydia som är huvudperson. Och det är alltså då inte i sekelskiftet i Stockholm, utan det här är på 70-talet. Och vilka problem som fortfarande egentligen inte har förändrats. Alltså det är inte så jättemycket som har hänt, trots allt. Och... ja, på tal om att bygga på en annan historia. Liksom, det här är ju verkligen...
Det är också recyclat, precis som Bengt Olsson, Stort och Glas.
Ja, precis. Så tar man en historia och så gör man en ny historia då. Fast att man kanske lyfter fram en annan person och sätter i en annan tid och sådär. Men ja, om ni ska välja mellan att läsa Hjalmar Söderberg, Den allvarsamma leken, och Gun-Britt Sundström för Lydia, så tycker jag att ni ska läsa Söderberg, måste jag ändå säga. Även om den här är väldigt, det är väldigt intressant att man... Just om man har läst Allvarsamma leken så är det väldigt roligt att läsa för Lydia liksom, och se hur hon bygger vidare på det. Men nej, för mig var det inte lika stor läsupplevelse.
Han är väl oförträffad som stilist i svenska språket?
Ja, dels han, det. Och sen på något verkligt sätt, alltså på något sätt så måste jag ändå säga att Lydia i Den allvarsamma leken, trots att hon då inte skriver en jag-person, så tycker jag faktiskt att det porträttet är djupare av en kvinnas... liksom, problematik än den här Gun-Britt Sundströms
förlidiga. Den ska man läsa, tycker jag. Gun-Britt Sundström ska man läsa, tycker jag, för att få en bild av svenskt 70-tal.
Mm, det är ju väldigt bra.
Det är det väldigt politiskt. Så den är stor i sig. Mm. Och det är så häftigt att ta en befintlig roman som har leken som är så stor. Lyckas göra det intressant utifrån, tycker jag. Jag är född 69. Mm. Så för mig på 80-talet när jag läser för Lydia så blev det en 70-talsberättelse. Mm. Och så var det meta, vi bottnar botten på botten på botten. För det är Hjalmar Söderberg.
På det sättet är det ju jättebra.
Det är så ljud, det är så många ringar på vattnet. Så
Och likaså när hon har skrivit en bok till som heter Maken.
Ja.
Som nu är egentligen en bättre roman än för Lydia, men som också handlar om 70-talet. Så om man nu vill ha en bild av svensk 70-tal, då är Gun-Britt Sundström utmärkt författare. Ja, vad ska vi kasta oss till?
Vi skulle kunna ge oss på lidelsen i sin allra mest banala form. Och då skulle jag vilja rekommendera en av få svenska anarkister, får man väl ändå kalla dem för, eller alltså riktiga revolutionärer, Sture Dahlström. Han har ju skrivit ett stort antal böcker. Den galopperade svensken är min favoritbok. Den store blondin, och det tycker jag är hans två allra bästa böcker. Men den här är också väldigt bra. Gökmannen heter den. Här är det ju vårens passion. Alltså det här är ju en person som på något sätt kliver över alla gränser för att få det han vill. Jag måste bara läsa baksidestexten här för att det är så obetalbart. man har också fått veta att Sture Dahlström, han har också alltid väldigt komplicerade namn på sina karaktärer, vilket också är roligt. Jökbanden handlar om Xerxes sonson Pickelhaupt som driver en klinik för att hjälpa kvinnor som har problem med att bli gravida. Hans metod är den naturenliga, eller med hans egen terminologi, direkt mekanisk överföring. Så vad det går ut på är helt enkelt att han plockar dit alla de här kvinnorna som har problem med att bli gravida, och sen så förklarar han precis hur den här inseminationsprocessen ska gå till. Men i själva verket så är det så att han förför de här kvinnorna på löpande band. Och det roliga är att det är ju skrivet ut sånt super-ego-perspektiv, att han betraktar ju sig som Guds gåva, inte bara till mänsklighet utan särskilt till kvinnan. Och i hans beskrivning här av de här kvinnorna kommer ju hit då för att få den här konstgjorda befruktningen. Och till slut så är de så förtjust i den här konstgjorda befruktningen så att de börjar äta p-piller för att inte bli gravida då, så de ska kunna komma tillbaka och få mer av den här konstgjorda befruktningen, så de kan låta bli och berätta det för sina män. Nej, det händer fortfarande inte. Han måste dit flera gånger i veckan för tiden. Alltså det är hans bild av sig själv som den fantastiska älskaren och som på något sätt, alltså han är verkligen bortom gott och ont på något sätt, för det finns bara ett syfte, och det är att han ska få ligga. Och så att allting som leder fram till det är irrelevant, det handlar bara om att skapa det här, och sen dåligt samvete, varför ska man ha det? Det var ju ändå, jag har ändå gett alla som har fått vara med en sån fantastisk gåva. så att det är fruktansvärt underhållande. Sture Dahlströms styrka i just de här den ensamme mannens totala lidelse och besatthet och oförsonlighet. Det finns, jag tror att om det är den stora Blondino eller Galopperande svenska, så börjar med att han lyckas flytta in i Eiffeltornet. Han flyttar in i Eiffeltornet i smyg, för att ingen vet det. Han är ju punk då, för han har ju supit bort sina pengar eller köpt prostituerade eller vad han har gjort. Och så flyttar han in i Eiffeltornet i någon skrubb där, utan en vaktmästare. Den franska vaktmästaren tydligen då, lätt av utåttecken. Och sen så har han då en... bor han där i den här lilla skrubben då. Problemet är ju att han behöver en toalett där i Eiffeltornet. Och han kan inte gå och springa på den offentliga toaletten, för då kommer de snabbt avslöja honom. Så att han bygger en bajsslunga som gör att han med precis liksom precision då kan liksom slunga ut det här rakt ut i floden. Problemet är då att han har någon fyllefest där igen, och så har han någon kompis. Han kommer ju besökare från Sverige som alla börjar med, så bor du i Eiffeltornet? Ja, var annars i Paris? Och sen så problemet är att vid något tillfälle så lyckas han ju då förskjuta den här vinkeln i bajsslungan, så att istället för att hamna i Sän så flyger rakt in genom ambassadens fönster, och då avslöjas hela hans när han blir vräkt därifrån. Och de här partierna, så jag tycker att man ska inte läsa Sture Dahlström i ett streck, utan man ska läsa ett parti tills man är mätt. Och sen ska man lägga ifrån sig boken och läsa någonting annat, och sen läser man nästa parti. För annars blir det lite för mycket. Men de här besatta männen som alltid är i konflikt med samhället eller med etablissemanget, alltså de är fruktansvärt roliga.
Är det lite grann så här som det stora geniet, fast utan att de här männen gör någon stor konst?
Studie Dahlström är ju så att det finns ju många genier som strävar efter perfektion och efter den oändliga konsten. Men Sture Dahlströms huvudkaraktär, de strävar efter sex. Och sen, de är genier för att få sex. Så att han åker till, det finns, jag tror att det är i den galopperande svenska, som huvudpersonen åker runt i Sydamerika. Och vad han gör är att han har ju märkt då att Svenska Akademin har ju en förkärlek för sydamerikaner. Och sydamerikanerna, hela litterära gänget där nere, väntar ju bara på att få ytterligare ett Nobelpris. Så vad han gör är att han sätter sig bredvid liksom kända sydamerikanska godsägare som har författarambitioner, som inte utnått något uselt verk. Och så öppnar han försiktigt sin lilla bok, och så har han liksom gjort en egen stämpel som liksom Svenska Akademin på. Och de bjuder honom på slott och resor, och kvinnorna kastar sig över honom för att de hoppas att någonstans kunna sopa hem det här Nobelpriset till Latinamerika. Så att han utger ju, och så säger han ju att jag har ju ett geni med sån självklarhet.
Mm. Ja. Där måste jag prova.
Ja, det är rekommenderas varmt. Väldigt, väldigt roligt.
Är den bara rolig eller finns det någon slags moralisk botten i den? Eller liksom bara till att man struntar i allt sånt och sen är det bara för underhållning? Eller driver det med någonting så att man till sist liksom slår tillbaka och tänker att så här kan man inte leva? Eller hur?
Jag tycker att den driver med oss själva som människor och vår bild av oss, och driver med den manliga bilden och det manliga egot. Och också på något sätt ifråga, alltså jag tycker att det är ju samhällskritik, fast på ett väldigt underhållande sätt, där man ifrågasätter våra strukturer och våra och varför ska det behöva vara så här, och jag tycker att det finns en väldigt brist, tycker jag, i svensk litteratur kring humor. Jättetråkigt, tycker jag.
Där är ju han en.
Ja.
Jag tycker snart över humorhylla, och där ska han finnas som absurdist, som typ Flann O'Brien, fast en helt annan irländsk författare som är absurdist. Surudalsson tycker jag känns inte så svensk. Och nu kommer vi till det typiska, att vi tycker om att säga att det är osvenskt. Men han känns ju väldigt fri. Han känns oerhört liksom, han är inte inlåst i någon provincialism i Sverige. Han känns ju, han är överallt, han är, och så åker han inte, Änglar och blåser hårt, hans debut. Det blev den enda svenska jazzromanen. Alltså en jazzroman skriven på 50, och vad man nu vänder med jazzroman, men 50-talet var den kom. Den första boken. Jättefin, fast inte alls så vild som man blir känd. För sen blir jag ju så galen som man nästan inte... Jag ser inte ut med alla böckerna, eller jag har inte läst alla heller.
Jag tycker att det är lite uppbyggande här, för att det visar sig att nu verkar det komma en litet gäng. Det var ju, på Bremsing från Vittula var ju liksom den senaste roliga romanen, väl? Men nu är det ju ett helt gäng med roliga romaner på gång. Jag såg att det var någon, den här 100-åringen som flyr ut från ett fönster och försvann. Det ska vara väldigt roligt. Jag har inte läst den. Men den har ju fått jättefin kritik och ligger på massa topplistor som är rolig. Och sen så, Stefan Wendelenk kom ju ut här nu häromdagen till Aper, som fick ju en fantastisk recension i DN. Det var ju verkligen...
Men egentligen, är det inte ganska många kvinnor som har skrivit med väldigt stor humor? Hela tiden. Alltså Katarina Massetti, den här Karin Brunkeberg, vad heter hon? Som har skrivit den här Gentleman söker.
Brunkompis,
just tack. Som är ju liksom humoristiska ändå. Fast de kanske inte, de får inte några recensioner. De anses humor, bara vara...
Hur anses humor vara, oavsett om det är män eller kvinna? Alltså humors status?
Kanske inte är så hög.
Nej.
Nej, men det är ju det jag menar. Att till exempel i Storbritannien, det var ju Evelyn Waugh, som ju ändå är en av våra, liksom, 90-talets stora engelska författare. Han skrev sina svarta, bitterljuva romaner, men inemellan så satt ju han och skrev otroligt roliga texter i dagstidningarna. Och det var självklart, för i den miljön så liksom är humor ett tecken på intelligens, ett tecken på fritänkande, ett tecken på att man vågar tänka ut, att man vågar vara kreativ. Men jag skulle säga att just nu, i alla fall i Sverige på många sätt, så skulle jag säga att humor har i alla fall under lång tid betraktats som ett tecken på ytlighet. Och så finns det alltid den här stora förvåningen, tycker jag, som nästan är oförskämt. Som till exempel när Carl Gustav Lindstedt då gjorde huvudrollen i Mannen på taket. Och han sa, åh, men titta, han kunde ju skådespela. Robert Gustafsson gjorde den här begravningsentreprenören i Fyra nät för en brud. Och det finns hela tiden den här titta, trots att han är rolig så kan han ju skådespelare. Men så här, det är svårt att vara rolig.
Det är svårt att vara rolig.
Massa saker, så menar just det här, man tror, man häpnar över att de här stora, om man tittar på Tom Hanks, som är en av våra största komiker, eller som är en av våra superstor komiker, som numera är liksom karaktärsskådespelare. Jag tycker att det är
mera humor.
Kan ni själva spela teater allihopa och ha humor med?
Ja, jag håller mig till skrivandet, tror jag.
det är så svårt att, och så om man berättar om någonting allvarligt och så plötsligt klämmer in en mening, så tappar man ju tråden ibland.
Ja, jo.
Och sen kommer man tillbaka till det hela, men om du gör den lång, då har du den här fina varvningen med tegelsten och så roliga bitar i.
Ja, jo.
Så får man ju upp det där till den nivå man kanske vill ha.
Ja, men jag tror dessutom att humor är en oerhört viktig ingrediens. Ja, alltså man talar om passion och vår och kärlek, så humor är ju den viktigaste ingrediensen. Jag kan ju tycka att alla såna här, man läser ju såna här böcker som handlar om hur man ska hitta kärleken. Och nu när det då i vår så är det ju extra aktuellt, just för alla går hand i hand och ser kär ut.
Och kronprinsessan ska gifta sig,
det är ju fantastiskt för henne kanske. Och hela det intressanta med alla de här, alltså man ska gå ner i vikt och man ska plastikoperera sig och man ska träna och man ska klä sig rätt och man ska umgås med rätt människor och man ska se rätt filmer. Men vad egentligen allt det här handlar om är ju att för att man ska kunna attraheras av en annan människa, jag tror det måste vara humor. Det är ju nyckeln. Så istället för alla de här dejtinginstruktionerna, ja men säg de här sakerna, så ska man ju liksom lära folk att vara roliga och våga bjuda på sig själva.
Nu har jag inte den här högen, men jag kommer tänka på den här humorparet Mia och Klara. Mia har gett ut en bok som heter Dyngkåt och hur helig som helst, på tal om humor och passion och så. De är fantastiskt roliga. Så finns, alltså just det här med spelet också, det finns också en annan bok om humor av Eva Dossi som heter Pick Up, en romantisk komedi.
Just det, har fått plagiatanklagelser på sig där. Vi återkommer
till det här. Vi kommer tillbaka till det här.
Ja.
På spelet då, eller varför har vi fått plagiat? För den bygger ju mycket på den här Nils Strauss-spelet, som alltså en handbok för män för hur de ska kunna förföra kvinnor.
Just det.
Och den här boken har ju fått ett otroligt genomslag liksom, över världen. Och män går på kurs för att lära sig hur man ska liksom uppföra sig, hur man ska fånga kvinnornas intresse och så vidare och så vidare. Och i den här komediboken då, som det är med Eva Dossi, så är det en man då som aldrig har varit tillsammans med någon och en nörd heter det på svenska helt enkelt, alltså en nördig typ då som ingen ser, som bestämmer sig för att gå en sån här kurs för att liksom omvandlas, bli en förförare.
Om jag inte minns fel så var det så, med reservation för att jag kommer ihåg fel, så var det så att tydligen så hade hon använt en del autentiska bitar från internet.
Det är ju en internetsida som heter, alltså hon heter så här, en svensk undersida liksom, okay. Som är på svenska. Som de ger sådana kurser liksom, för hur man ska bete sig, hur man ska vara. Och de har helt, det finns liksom en hel ordförråd som man liksom lär sig på de här kurserna, vad olika saker betyder, hur man ska närma sig, alltså det är krigsvokabulär faktiskt. Hur man ska närma sig liksom target och strategier och offensiv, och alltså det är otroligt fascinerande, fast samtidigt jättesorgligt. Men då hon lyckas göra liksom en väldigt, ja, hon driver helt enkelt med de här männen.
Fungerar det?
Alltså jag tycker ju att det sorgliga dominerar ändå. Jag kan inte låta bli att tycka det. Alltså jag kan inte riktigt. Alltså jag tror att det är det. Att det, man måste på något sätt tycka att de här... man måste på något sätt känna att det finns något ondskefullt i det här då. Att tjäna pengar på att lära män att förföra kvinnor.
Skribenten kanske tror att det ska lyckas.
Ja, alltså om det skulle vara så. Att det var så enkelt som att det bara handlade liksom om... penningbegär och ondska, då skulle det vara väldigt lätt att hon får sitt straff på slutet. Medan nörden då får den vackra flickan och gifter sig. Men jag har ju liksom, jag har svårt att inte känna medlidande med de här männen. Alltså det, då skär det lite.
Sen kommer det djup i alla fall. Så kuggan i maskineriet, de märker man ju på en gång om det stämmer eller inte. De har spelat.
Ja, de säger det i de här kurserna dessutom, att vi gör inte några... Sen får ni gå i parterapi, det bryr vi sig inte om. Ja. Det här är liksom bara för att förföra.
Det är väl en lidelse, det är
steg ett. Ingenting mer.
Ja. Ja. Nej, det kan vara svårt.
Ja, men det är precis.
Det var ju väldigt roligt det där, för att jag kommer ihåg den Nils Strauss. Han var ju i Stockholm och alla mina journalistkollegor hade ju läst boken. Och en av teserna då i hur man ska förföra en kvinna, det är att man måste sabotera hennes självförtroende. Så vad man gör är att man typ så heter det. När man så att man typ borstar bort lite mjäll på hennes axel, så hon ska känna, åh nej, jaha. Eller
när man säger du spottade på mig.
Ja, men precis. eller hur tänkte du när du klädde dig sådär? Och att det får en balans, och då blir hon vidöppen för kommunikation. Mm. Och det var ju väldigt roligt just då, för att aldrig har så många kvinnor blivit förelämpade i Stockholm som den här nystrasen, och alla skulle ut och prova sina nya färger.
Men det är ju likadant, för spegelvänt om kvinnor, de kan ju sabotera mäns attityd eller utåt sett, minsta lilla beröring eller så. Det är så många gånger jag ser samma sak per dag. Det är kvinnor som kommer, jag ska förklara. Sådär ungefär. Alltså, det är hemligt inom män. Och så fort den där fasaden är en liten scratch på, så är de igenom. Och det är precis vad du berättade. Att man ska,
ja, men liksom... det intressanta tycker jag, det är ju någonstans att vad som har hänt är att alla män betraktas som potentiellt galna stalkers. Det är det som är grundförutsättningen. Därför, och det är hela tiden det här att man ska gå, alla parker måste vara upplysta, och det är, trots att alla vet att de flesta problemen sker ju inom hemmets fyra väggar. Men man skapar den här bilden, och då är det här, de här kurserna tror jag är till bara för att män ska få en chans att med bara en liten kort dialog kan visa sig här, nej, jag är ingen grottmänniska, jag är en person.
Men det är konstigt att man får lära sig grottmänniskobeteende i så fall, alltså det är ju...
Ja, fast det finns en förväntan på dem från början att de ska vara det, och att de behöver få det att visa sig, men jag är bara en kille, jag är vem som helst. Och det är ju borta, men jag tycker ju också att just den här sorgligheten i berättelsen var det som faktiskt tog över, och i även i Nils Strauss bok tyckte jag att det var de här männen saknade en personlig identitet och saknade en trygghet, och de trodde att om jag har fått telefonnumret ifrån en Playboy-modell, då är jag en människa, då är jag en person, då är jag värd någonting. Och det fascinerande, de tror ju då att det var de här klicken som fick dem att bli attraktiva. Men vad som hände var egentligen att de bara började uppskatta sig själva och slutade hata sig själva så mycket. De började uppskatta sig själva lite grann och tycka om sig själva och ha lite tillit till sig själva. Och i det ögonblicket de började ha det, då började ju andra människor kunna se dem och närma sig dem. Så att jag vet inte, det är svårt att
vara så. Men i så fall är det ju fungerande i så fall. Alltså, ja, så finns det ju något bra i det.
Ja, det gör ju det. Fast de tror att de lär sig en sak, men i själva verket så är det en annan sak de lär sig.
Jag tycker de här böckerna, alltså, påminner lite grann om de här handböckerna som fanns för kvinnor på 50-talet. Alltså så blir det en, så, alltså hur man ska klä sig, hur man ska uppföra sig som kvinna, vad man ska säga, vad man inte får säga, vad man alltid ska skratta ifall en man skämtar. Alltså sådana där regler. Ja. Sådana regler på något sätt finns inte idag. Liksom. De finns ju bara, som skrivs inte ner. Men jag menar, det, man får inte gå i kurs hur man ska lära sig att liksom...
Så lockar du en man
och så är du extra kvinnlig. Liksom, ja. Ja. Det fanns på 50-talet. Mm. Men idag skrivs sådana här litteratur för män. Är inte det intressant i sig också? Mm. Att man, alltså nu på något sätt så måste man återröra sin manlighet för att man vet inte längre hur man är man. Är inte det liksom något...
Eller kvinnorna blir så kaxiga. Kvinnor är så självförsörjande.
Det är alldeles nära det där.
Måste
det
inte vara
det? Det är som en konkurrensbild ibland också.
Ja, men nu behöver inte längre. Så varför är det så trevligt, den här stora löpsedelsdebatten? Jag vill ha en thailändsk kvinna, för då har jag någon som ler som kommer hem. När jag kommer hem är det någon som ler. Inga sura miner när jag kommer hem. Det var ju en sån här vulgärversion av varje svenska när thailändska kvinnor skulle ha så mycket. Det var väl också...
Ja, många yrken byter man ju roll på. Jag läste senast igår där någonting om att kvinnor, män som var läkare som var skötte under livet, nu är det 85% kvinnor istället som har det yrket.
Ja, just det. Kvinnorna är över männens, försöker ta sig in på lägre lön, men vi tar statusen men inte lönen.
Ja.
Eftersom vi har ju en annan lönebild än män i det här landet, 85% av männen. Men vi får ha dem i yrkena.
Men på något sätt tycker jag att böckerna är lika sorgliga. Liksom, de här.
Det är väldigt...
Ja, men alltså, jag tror du har rätt i att det är verkligen att det har varit självklart på något sätt
hur man är man,
och nu är det inte det längre, och därför så måste man undra.
Det har blivit svårare.
Ja, och framförallt så tror jag också det att de här, när man... De säger ju att TV är en av de stora demokratiseringsmedierna, därför i det ögonblicket så får man titta på TV och se hur andra har det. Och se att det är fullt möjligt att leva i ett samhälle där det faktiskt är fred. Det är fullt möjligt att få alla de här sakerna. Det är fullt möjligt att det inte är så att finnas och sitter hemma och lagar mat och så vidare. Allt det där. Och då tror jag att det får samma effekt för män, för många män. För de här lördarna till exempel då, som har suttit på Jag menar, jag gick en gång i tiden på teknisk fysik och där fanns det liksom långa korridorer med liksom äldre män som bara, som bara var helt isolerade och bara satt och räknade på något sätt. Och de människorna, på något sätt, när, även de fick också tillgång till att se hur andra har det på något sätt. Och då tänker de, och då tänker de, varför ska inte jag kunna få ha det bra? Varför ska inte jag kunna få en bra relation? Och då behöver man en instruktion, man behöver hjälp då. Och det är väl det som är, det är väl slutet att vara fult och be om hjälp.
Ja, det kanske det också.
Ibland så behöver man bara kopiera någon som lyckas.
Ja.
På en arbetsplats.
På tal om manlighet och män och så, ska vi inte avsluta med att prata lite om ensamhetens broar? För det är ju faktiskt en, på tal om att hur man kan bli man och lite sådär grupp av män när det gäller att passa in.
Ja, det här är ju den roman som jag kom ut med förra året. Och den handlar ju den har ju fått en väldigt intressant aktualitet nu, för att i sommar försvinner ju den allmänna värnplikten. Och den här handlar om ett gäng unga män som gör värnplikten och som håller ihop till varje pris och upprätthåller bilden av sin manlighet. Men där den här bilden har ett pris, och det är att en ung kvinna blir dödad för att man inte vill se sanningen i vita ögon. Man vill inte, vågar inte säga ifrån mot det kollektiv som
vill vara lojal mot gruppen.
Ja, och i den här boken så finns det en person, en av karaktärerna har en väldigt passion och lidelse för sanningen och för rättvisan, och som måste är den moraliska drivkraften i berättelsen. Och jag tycker att det är väldigt fascinerande i en tid när värnplikten går, det blir ju historia, det är vår historia. Och det här är en berättelse som jag tror att, som jag vet att väldigt många av de män jag känner som har gjort värnplikten säger har betytt väldigt mycket för dem. En kompis till mig, han läste, sa att Augustin, när jag hade läst den här, då kommer jag ihåg hur logementet luktade. Och 4 miljoner svenska män har gjort värnplikten och rep månader. Och det här är en bit av vår historia. En bit av vad vi gjorde och hur det var under väldigt lång tid i Sverige.
Men det ger också en ny hjältebild, tycker jag. Alltså om man nu tänker att den gamla klassiska hjälten var den som var mest trofast, mest ivrig liksom att göra rätt till, att göra för liksom fosterlandet eller för gruppen eller vara mest lojal. Alltså lite grann där på skolgården också, skvallerbytta bingbong liksom, att den som, den stora hjälten är den som inte skvallrar, den som är lojal och mest tapper och mest trofast och så. Men att du ger dig också faktiskt en ny sorts hjälte, att hjälten kanske är den som visar en integritet eller en slags civilkurage, att det här är inte bra, det här är fel. Alltså som vågar vara lite dissident, kanske man kan säga. När det är någonting som alla på något sätt är överens om, men som faktiskt i grunden är förödande, dödande rent av.
Ja, alltså jag tyckte i den här nya tiden när vi män ska leta förebilder och leta nya sätt att vara på, så tycker jag att det som vår tid kan ge, det är en ny sorts manlig förebild. Vad är det som, vad är det vi, vilka människor är det vi vill vara som? Och det finns ganska få, tycker jag, förebilder som på något sätt gestaltar de moraliska dilemman eller de moraliska dilemman som vi står inför i vår tid. Därför att vi kommer väldigt sällan hamna i en liv eller död situation. Men nu hamnar de ju här i en liv eller död situation till slut. Men det är ju efter att länge har svikit sig själva. Men att vara moralisk eller att ta sitt ansvar nu för tiden, det handlar ju inte om de stora frågorna, det handlar ju om de små frågorna i vardagen. Att sitta tyst när någon säger någonting dumt om en kollega till exempel, istället för att säga ifrån. Eller att skynda förbi istället för att se vad är det för demonstration som pågår där borta. Är det kanske något viktigt? Jag kanske borde gå, jag kanske borde stå där och säga att det här är inte okej. Jag tror att det finns en annan det finns andra saker i våra liv som vi behöver fundera på. Och jag hoppas att den här boken kan hjälpa människor att fundera.
Mm.
Ensamhetens broar heter den.
Ja.
Ensamhetens broar.
Vi kan väl avsluta med att säga så här. Att det vi önskar är en ensamhetens broarhjälte hellre än en Nils Strauss-hjälte.
Ja, eller det tycker jag.
För det framtida samhället. Ja. Vi avslutar så. Tack så mycket.
Tack så mycket.
Vi fick idén.